Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig, Henrik Andersson,
Christer Hägglund
och Robban Strandberg.
Tjena grabbar, allt bra?
Allt är väl, kul att se er igen. Det var ett tag sedan vi gjorde ett sånt här.
Jag tänkte säga det, vilka är ni? Ja. Jävla typer som sitter.
Jag har ju till och med skägg.
Ja, jag tänkte säga, vad fan, värsta.
Ja, jag har haft andra ansikten på andra sidan här senaste gångerna. Det var lite skägg förra gången också faktiskt där med Max och Marcus och Matilda.
Jag tänkte säga, inte Matilda.
Ja, ja, Marcus var
skägg. Nu är någon som kommer få stå och fota från läktaren nästa säsong.
Ja, nej, men jag tycker vi har haft några intressanta intervjuavsnitt ett tag här. Mm. Så att, men kul att få snacka med er igen och kanske prata lite grann om några av de grejerna vi har sett på senaste tiden.
Ja, för dagens avsnitt tänkte vi gå in ganska mycket på, om man säger, nästa årssäsong. Deltävlingarna. Och lite grann om byggen och sånt som vi hör om. Och lite sånt. Och sen kommer det en riktig cliffhanger. I slutet.
Yes.
Men mer säger vi inte där.
Nej.
Eller cliffhanger, jag tror inte han kommer reda ut det. Men
jag tror han är körd helt enkelt.
Vi kan väl börja lite ännu längre bakåt än så. Vi hade ju faktiskt avsnitt 101 hade vi ju Mårten Stångberg med oss från Team LoveTap.
Ja, just det.
Mm. Tyckte det var kul. Intressant att höra om Mårten och hans resa med den här, både med Merca 190 men främst med CLK som han är känd för. Det var kul. Man märker ju det här med att välja en bil som är unik, att vi som står vid sidan uppskattar ju, vi som fotar och sådär uppskattar ju de här bilarna, men det är inte alldeles enkelt för dem som ska skruva ihop dem.
Nej, och alltså Merca CLK och även Merca 190 var väl aldrig liksom ett chassi som är första ansvaret så att säga.
Det kryllar väl inte av eftermarknadsdelar just för drifting till de bilarna?
Nej, det gör ju inte det. Men som sagt, det där är ju en avvägningsfråga. Vi diskuterade ju det lite grann med Mårten också. Det här att den där Mercedes CLK:n har ju gjort att han har blivit känd lite grann för en bredare publik än vad han skulle ha blivit annars. Och fått lite möjligheter som han inte skulle ha fått annars. Och åkt till Tyskland bland annat där han var inbjuden och sådana här grejer.
Mm, den där festivalen, vad heter den? Ren?
Ja, jag kommer inte ihåg vad det var. Han var ju inbjuden för någon och körde någon uppvisning och sen körde de i någon tävling där.
Ja, precis.
I samma veva också.
Det är en jättestor festival i alla fall.
Ja. Kul att höra om hans medietankar och det här också. Han är ju otroligt framgångsrik på Instagram bland annat. Så att,
han har ett par följare.
Avsnitt 101 för er som inte har lyssnat på det med Team Love där på Mårten Stångberg.
Ja, vi kan ju tipsa om alltså att har ni nyss börjat lyssna på oss så har vi alltså då 101 avsnitt.
Vi har 104 har vi. Mm.
Ja,
104. Det här borde bli 105. Så här.
Precis. 102an, där körde vi lite elbilsäkerhet med Rickard Johansson.
Ja, just det. Det var
också
intressant.
Ja, det var också väldigt intressant. Fast på ett lite annat sätt. Och det låter ju ändå som att, tycker Rickard då som säkerhetsspecialist ha en hygglig uppfattning om hur de kommer att tackla vissa av de här problemen framöver medan andra är svåra att bemästra. Liksom.
Ja, för jag ska faktiskt ta och sticka ut hakan och säga att hur vi än vill så kommer vi att gå emot att det blir el bil i sporten.
Ett tag i alla fall.
Ja.
Mm.
Och sen så vet vi ju inte om det kommer bli, nu är det ju hybridmodeller. Framförallt i rally då, men alltså rallycrossen.
Fast rally har ju börjat testa renodlade elbilar där också. Var det inte Hyundai som hade varit och kulat av ordentligt med en 100% elbil? Eller var det en hybrid?
Hybriden ska ju köra med nästa år bara.
Jo, men det här var ju någon testbil.
Ja, men var inte nu vill, var inte det nästa års bil?
Mm.
Ja, jag hade aldrig uppfattat om det var en hybrid eller om det var renodlad el han la på taket där. Mm.
Ja, nej, och så avsnittet efter det hade vi Olof Eriksson. Lite digital drifting, lite simulatorkörning. Tyckte jag också var en inblick i någonting som vi inte har så mycket koll på, som jag tror många andra inte har så mycket koll på heller faktiskt. Och så hoppas vi att det fanns ju en del planer där. Han har ett stort nätverk, Olof, genom den här digitala driftingen, och som det lät på honom så kunde det ju kanske bli något event och grejer i verkligheten av det där också. Vi får se, han var ju lite hemlighetsfull där, men jag har sett lite grann i en del andra forum att det tuggas lite grann, så att vi får se vad det blir, om det blir någonting i nära framtid eller när det blir här. Men är det så att, för vi pratade ju i det avsnittet lite grann om att till exempel Fällfors finns med och köra, och att man kan väcka ett intresse hos utländska förare att komma hit och köra på en sån bana som Fällfors.
Men det är ju schysst om de kan träna innan, så att säga. Så de liksom får lite muskelminne, så att säga, av det hela.
Ja, men precis. Och bli intresserade av banan och komma hit. Vi har ju mycket tid på våra banor, i vissa i alla fall. Att jag menar, åka till, vi säger Fällfors eller Piteå eller någonting för en tävling. Det är ju jättelångt. Kan du åka dit och lägga träningsläger där du kör ett par dagar på varje av de här banorna för en som är en europeisk elitdriftare till exempel. Det kan ju vara hur värdefullt som helst. Då är ju helt plötsligt kanske de här några hundra milen att köra i början av mindre betydelse. Det är viktigare att du har full tillgång till de här banorna under ett visst antal dagar till exempel.
Oh ja.
Mm. Och som den här digitala driftingen kan hjälpa till och liksom öppna vägen för.
Nu medan vi fick höra det intressanta så slog jag upp då den här testen han körde med den här Hyundaien.
Mm.
Och det är ju Thierry Neuville som åkte av, men de testade nya hybridbilen.
Okej, det var hybriden han körde av. Mm. Det var lite svårt att avgöra på bilderna vad det var han hade kört av med. Det är lika bra att kunna vara någons massäck som de hade kastat ut för det där stället.
Det var liksom... Ja.
Vad är det för film? Är det Mannen från Mallorca? Eller vad är det när de visar den här övervakningsbilden på ett ansikte? Det där skulle ju lika gärna kunna vara dagens lunch i matsalen.
Ja, men precis. Ja. Nej, men de har ju jävla tur att de klarar sig så pass lindrigt som de gjorde. Och det är bara ett bevis på att många sitter ute och är lite bittra över det här med FIA-reglementen och säkerhet. Men en sån där gång ser man ju. Det är inte bara en liten lätt avkörning. Han ramlar ut för ett stup ner och jävla... Var det något vattenfall i närheten?
Och jag menar, kliva ur det där vraket med då bara lite egentligen blåslagning. Ja. Det var något nyckelben som hade gått.
Ja, men det är helt otroligt.
Alltså... Mm.
Ja, och sen då det senaste avsnittet. Det är väl det vi ska liksom gå igenom lite mera noggrant nu.
Ja, för där fick vi även reda på vad vi ska kalla våran kära driftserie nästa år.
Ja, precis. Det var ju det får man väl säga var en oväntad twist.
Ja, faktiskt.
Jag har fortfarande inte riktigt fattat varför man gör så. Alltså att man väljer att göra så. Det är lite skjuta sig. Jag som kommer från en marketingbakgrund, så är det ju lite skjuta sig i foten och släppa ett så pass väl inarbetat namn.
Efter att Henrik har avslöjat det nya så ska vi förklara det.
Men om vi börjar med så här istället då. Vad är det de säger? Hur många år tar det egentligen för att man ska kunna jobba in ett varumärke? Ordentligt.
Ja,
2-3 år?
Ja, minst.
Ja, det har väl med pengar att göra. Hur mycket
du nöter, men i det här fallet skulle jag tippa på att det tar något minst 4-5 år innan det är lika väl etablerat. Nu är det i och för sig en väldigt liten kundgrupp som riktar sig till, så det kan nog gå ganska fort. Plus att de har ju varit smart nog och använt samma stuk på den i stort sett.
Mm.
Ja, i alla fall, nya namnet då för 2022. Det är Swedish Drift Series. SDC.
Nej, SDS.
SDS.
SDC var det. Det är väl lämnade sig där. Du ser där.
Vi får säga det några gånger innan det.
Men ni märker att jag precis kom hem från jobbet, va? Jag, min hjärna finns kvar i trucken.
Ja, men det, är det. Det kommer ju ta en bra stund innan det här sitter som i folk, ja. Speciellt nu när man är van. Hade de bytt till ett helt annorlunda. Nu är det SDS mot SDC. Det kommer att vara hur mycket felsägningar och felskrivningar som helst eftersom de är så pass
man kommer fortfarande
snarlig.
Säga och skriva det.
Ja, men oja.
Men vi frågade ju i alla fall lite grann om varför, naturligtvis så kommer ju frågan varför det här namnbytet genomförs då, och då har vi fått en kommentar kring det, att tanken var ju att man skulle fortsätta med STC, men det varumärket då har Svenska Bilsportförbundet varumärkesskyddat. Så de äger både varumärket och namnet. Och det hade man då gjort utan att om vi kallar det senaste utskottet, de som satt innan det vid utskottet vi har nu, innan, utan att de visste om att det här skyddades.
Nej, det är SPFs egna bevåg på deras ledningsnivå.
Ja, precis. Och det fanns då en förhoppning, kan man säga, om att man skulle få köpa loss det här varumärket av SPF, och till en början så lät det väl också som att man skulle få göra det, men tyvärr så fick man inte göra det då. Och de som ville köpa loss det då, det är ju promotorn Gatebil, och anledningen till det är ju att man investerar ju ganska mycket pengar i det här varumärket i form av olika sorters reklam, och det är väldigt vanskligt och väldigt kortsiktigt att investera mycket pengar i att promota ett varumärke som någon annan äger. Så därför så har man tagit det här beslutet att skapa ett eget, nytt eget varumärke som man äger själva, som Gatubil i form av promotor äger och som de kan utveckla och investera i framöver då. Så det är anledningen.
Ja, att plöja ner pengar och tid och energi på att...
Ja, du marknadsför alltså någon annans produkt.
Ja,
du tar, ska, liksom du tar din budget för att marknadsföra någon annans produkt.
Ja, så är det ju delvis. Men delvis så promotar man ju sig själv samtidigt också, eftersom man är promotor för serien just nu. Så. Men på det långsiktiga varumärkesmedvetandet så investerar man ju den pengen i någon annans varumärke och någon annans produkt. Så är det.
Och då är det ju ungefär som att skjuta sig i foten. Lite grann.
Ja, det, ja, på alltså sikt, det här, på sikt jag kan det. Tänka mig att det här var inte ett så lätt beslut att ta. Dels, som vi säger, så är det ett ganska väl inarbetat varumärke ändå nu sedan 2018. Och det kommer ju att kosta lite grann att göra om en del grejer och sådär.
Ja, du har ju en ny logga och ja, alla andra bitarna.
Jag menar, grafikmässigt, alltså datormässigt, är det inte så fasligt. Men om de har tryckt upp en massa dekaler och hoodies och renar och sjunde och flaggor och vimplar och banderoller och sådana saker. Det är ju liksom bara början från början.
Får vi se nu. Jag erbjöd mig faktiskt att köpa loss lite om de hade några gamla kläder kvar och sådär. Så kan jag offra mig på att köpa loss någonting av dem. Men det lät inte som det fanns några jättestora lager, så att det kanske är ganska lugnt med den biten ändå. Annars hade ju det kunnat vara.
Jag behöver lite nya hoodies också.
Ja, det är väl tråkigt i och för sig då, går runt och göra reklam för oss också för ett gammalt varumärke. Men jag har ju just då när jag pratade med Matilda om det, så hade jag faktiskt IDS Irish Drift Series hoodien på mig. den serien som bara fanns 2020 och som efter, när allting var nerkokat, blev en del där.
Det måste vara värt. Så var det Nord eller Europas kortaste serie?
Ja, det var tråkigt.
Ja, det var inte lätt för dem då när det drog igång.
Nej.
Samtidigt som vi släppte det poddavsnittet så släppte du även dem sin kalender för nästa år.
Mm. Precis.
Och det var intressant att se. Vi får se lite grejer som faktiskt verkar väldigt intressant.
Ja, jag tänkte, ska vi gå igenom deltävling för deltävling och kommentera lite fritt? Vi fick ju höra en del i podden här.
Vi kan väl börja med att det finns en försäsongstest som är tänkt. Och det är den 25 mars på Mantorp.
Mm. Ja. I vanlig ordning kan man väl säga. Det är ju så vi har haft, varit vana och haft det, speciellt nu sen sen påsksladden blev etablerad, så har det väl mer eller mindre varit så varje år.
Men det är ju en ganska schysst shakedown för de som ska köra, till exempel påskladden och sådana saker, men samtidigt även för promotorn att kunna ha möjligheten att fotografera alla förare och bilar och få mer information som de kan ha under livesändningar och sådana saker.
Det förekommer ju...
Promotorn, vi behöver komma och fotografera förarna.
Den här gången
det förekom ju namnet Mediadag förra året på den där dagen också, så att de tog ju absolut gjorde ju videoklipp och grejer med förarna och fotografera och sådär då, så att det är absolut.
Men något jag tyckte var lite roligt, jag fick ju sitta med lite och vara en liten fluga på väggen när de hade det här mötet med alla som eventuellt skulle vara intresserade av att köra.
Men det är ju för att du har licens, Robban.
Ja, jag i och för sig, men jag kommer nog inte att köra. Och det tror mig, det är ingen som vill se mig ut. Jag åkte en gång, det får räcka, det är fine där. Bete sig mina bilar sådär, då är det något fatalt miserabelt i bakvagnen på dem. Men där har de ju, Max sa ju att de har pushat väldigt mycket på att kunna ge just förarna möjligheter att kunna ge tillbaka någonting till sina sponsorer med mycket så här medåkningsmöjligheter och grejer som kommer finnas på en del av eventen. Inte alla, men många av eventen kommer det finnas möjlighet att ta med sig sina samarbetspartners, och samtidigt skulle de få en bättre deal på att köpa biljetter till sina samarbetspartners som de kan dyka upp på eventen och grejer. Och det tycker jag är jättebra, men bara det är ett bevis precis på att den här promotorn vet vad de håller på med.
Ja, det här också, vi har ju varit med på en del sådana här möten tidigare också i form av att vi har livesänt dem för slutna grupper som har varit intresserade och sådär. Och just det här med att ha saker att erbjuda sina samarbetspartners har ju varit efterfrågat.
Mm.
Jag minns ett möte vi var med på Mantorp Park till exempel, där det här togs upp och så, och då var det svårt därför att det var dåligt med tid på eventen, så att det här har man ju lyssnat på, och det tycker jag är jättebra, därför att en klibba på bilen i all ära, men du kommer inte långt med att erbjuda företag sånt, utan du kan komma betydligt mycket längre med att erbjuda någon form av medåkningar och så vidare, och sker det då under ordnade former på de här tillfällena, då är det, du löser en licens till den som åker med och så vidare, så att du har försäkringsskydd och allt det där om olyckan skulle vara framme.
Och bara en sån här sak att kunna liksom ta med sig sin samarbetspartner med på tävlingen, så att den får se liksom, vad har vi liksom samarbetat om.
Men det är ju bara ett bevis på att vad sporten har vuxit, och framförallt vilket bra jobb den här promotorn har gjort, som liksom har lyssnat på alla förarna och liksom verkligen sätter sig ner och försöker jobba till och försöka få det här genomförbart. För det är ju som sagt, som de säger, det är, menar med RM och SM, så har de sagt, det blir väl drygt 70 tävlande som ska träna en dag.
Mm.
Det är fan tajt på tid. Alltså det är mycket bilåkare.
Sen kan vi även säga att promotorn i det här fallet är ju vassa. De vet ju vad de sysslar med.
Alltså de har gjort
det. Det är inte nybörjare. Ja, precis.
Mm. Ja, absolut. Tittar vi på en klass som kanske har tagit det här lite längre, STCC till exempel, så ser vi att där har vi ju kanske mellan 300 och 400 personer i de här hospitality-tälten under en tävlingshelg och så där vi bjuder in och så. Så att vi ser ju att där rullar ju betydligt större pengar än vad det gör i drifting SM, och att det behövs de här grejerna för att få partners att bli intresserade.
Mm.
Man vet ju inte, vi kanske slutar där vi också så småningom, alltså att vi är på väg dit, för den här sporten har ju tagit enorma kliv de senaste par tre åren, har det ju varit en enorm utveckling även i Sverige. Så den håller ju på att växa upp och bli, om inte övriga motorsport Sverige har fattat att det här är en sport som är här för att stanna, så vet jag inte vad vi ska försöka göra för att få dem att fatta.
Nej.
Ja, driftingen har ju blivit mer och mer också rumsren. Den anses mer vara faktiskt en sport också.
Oh.
Och det är bara du som inte räknas som rumsren.
Nej, jag är aldrig det.
Nej. Jag tycker vi börjar att gå igenom deltävlingarna, därför att det har ju mycket med det här att göra. Deltävling 1 då, som vi pratar om, är ju på 15-16 april i påsksladden på Elmia i Jönköping, alltså Bilsport Performance and Custom Motor Show.
Mm.
Och tittar vi hur det har sett ut traditionellt sett så har ju påsksladden varit en av de två tävlingar på året där vi har haft störst publik. Absolut störst publik. Det passerar helt ohemula mängder människor genom de där hallarna under ett vanligt år.
Men hur många av dem är det som är att titta på själva drifting?
Alltså det är så knökfullt så att...
Det har man ju sett. Men det kan inte vara så att alla mässhallar töms för nu ska det köras drifting. Det är inte så här att 300 plus 1000 pers på läktarna.
Säg ett exempel att som något år så var det väl typ 65-70 000.
Ja, det tvivlar jag inte ens.
Kommer in varje dag. Men säg då till exempel att 20 000 av dem kollar på driftingen.
På någon av... För då var, det var ju mycket showerna och det här då som man körde. Men nu så har man ju då flyttat. Det är ju väldigt trångt där utanför den där lastkajen och det där vi har brukat hålla till förut. Så att nu har man ju flyttat iväg då som Max berättade lite grann om bort mot de här stallarna och det och som nu är rivna och man har asfalterat i lite grann och sådär. Så att det låter ju som att man kommer få utrymme och liksom bra förutsättningar för stor publik och en bra tävling. Vilket ju båda delarna är viktiga. Och där så tycker jag det är lite kul också som det nämndes att det är Hultsfred som är partner till promotorn i den deltävlingen. De har ju ingen bana just nu som vi alla är högst medvetna om, men för att ge dem någonting att hålla på med lite grann så har man fått bli partner på den här tävlingen då, vilket är jättekul och det är ju en duktig förening att arrangera grejer så att
de vet vad de gör.
Ja. De här stallarna du pratar om, är det de här typ, vad ska man säga, garagelängorna som var liksom längst upp i det högra hörnet på området?
Jag hade hoppats att du inte skulle fråga, för jag vet nämligen okay. Men jag tror också att det är de.
Det måste ju vara det, för jag sitter och tittar nu. Sen är det liksom bara en massa fyrkantiga gräsplättar och byggnader.
Där du och jag var och intervjuade Pontus Hartman när vi kutade runt där senast vi var på mässan.
Om ni tänker...
Nej.
Inte de. Nej. De låga röda.
Jo, men det har du rätt i. Nej, det var inget. Ja, jo, men det där jag tror att det är. Det är jag som förväxlar. Ja.
Kommer ni ihåg när vi sprang och hämtade tidningen vi skulle dela ut? Det är de röda där nere.
Kortfattat, där jag tvättade min bil jag hade lånat sist. För det fanns en... Ja, men då vet jag.
Ja, spännande.
Men det lät ju som att de skulle få till en bra.
Det är ju ett jättestort område om det där går att asfaltera. Men det är ju liksom dubbelt så stort som en mässhall.
Ja, och jag vet inte. De hade ju lagt i lite asfalt och sen skulle det gå mellan några byggnader och några hinder och grejer där. Så att det,
och så det låter spännande. Och så får den som sagt vara... Den får ju också SM-status. Och jag hoppas verkligen att vi inte har vintern kvar då.
Men det pratade vi lite grann om. Vi är ju en månad senare än vad vi var det året 2018 där, när det dessutom var en extremt hård vinter.
Så vi är ju mitt inne i april, så det ska inte...
Ropa inte.
Nej, men vi säger inte att det är helt riskfritt. Vi säger att risken är liten.
Det är lite bättre odds på att det ska vara snöfritt.
Ja.
Man behöver inte ha täckjacka på sig kanske.
Nej.
Sen så drar vi igång med deltävling 2, 13-14 maj, och då drar de ett häftigt kort, tror jag.
Ja, faktiskt. Och vi är ju några som har reagerat på namnet på den här tävlingen. Sun City Drift Karlstad. För oss som är i 50-årsåldern snart, så Sun City för oss, det är ju ett ställe i Sydafrika som var apartheid-regimens ansikte utåt.
Oh.
We ain't gonna play Sun City släppte ju Artists Against Apartheid.
Det är ju liksom ett halva området är ju slott i. Alltså nu pratar vi inte lyxhus, utan nu pratar vi Kungliga slottet i Stockholm ser ut som en plåtskjul jämfört med vad de här människorna bor i där. Och i andra änden, där är det verkligen plåtskjul. Där är det... Alltså, bor du i en sjökontainer så är du glad. Då har du en stor villa. Liksom. Det är hemmabyggen. Och det var ju där den här stora apartheid-striden egentligen slog igenom, som gjorde att Sydafrika varit ett relativt fritt land i alla fall.
Ja.
Så Sun City är väl inte riktigt kanske...
Nej, jag vet inte om det är vi i din och min generation där, Robban, som kommer ihåg det här. Men I alla fall, ett intressant event är det hur som helst. Och där är det ju Karlstad Motorklubb och sen är det då Great Event of Karlstad som är Färjestad BKs eventbolag som kommer att vara partners i det här. Och det ska ju hållas då utanför Stora Löfbergs arena. Och där finns det ju stora fina utrymmen, det är ju stora parkeringar, det är ju betydligt mycket mer plats än vad det var i Linköping till exempel utanför Saab Arena. Ja,
det är inte som lokala parkeringen på ICA i Heby för mig eller?
Nej,
inte riktigt.
Det är lite större. Nej, det är inte riktigt. Och det är ju, travet är ju precis i anslutning också där, så det är ju på båda, stora parkeringar på båda sidorna av vägen där.
Hej alla lyssnare. Vi hade tyvärr lite tekniska problem vid inspelningen av veckans avsnitt, så under mitten av avsnittet kommer vi ha lite sämre ljudkvalitet än vad vi är vana. Vi ber er ha lite överseende med detta. Nu tillbaka till kaoset.
Intressant. Vi hörde att Max berättade lite grann om att Karlstad kommun var otroligt på. Rallyt har ju flyttat ifrån Värmland som alla vet och de var jättesugna på att hitta någon ny motortävling som de kunde få ha i kommunen istället. Då. Mm. Och det är...
Men jag tror vi måste ha lite fler sådana här event där folk kan på ett enkelt sätt komma och se vad det är för något.
Ja, ja men så är det. Helt klart.
Och framförallt behöver det här landet fler kommuner som Karlstad, som tänker som Karlstad och inte liksom få en hjärtattack bara någon hör talas om att det ska vara ett fordon inblandat i något som inte är en trampcykel.
Nej. Nej, men och så sen då det här med att ha med sig ett sånt där eventbolag. De har ju arrangerat alla möjliga sorters event liksom, och det är lite grann som Max uttryckte också, att är man duktig på event så är man. Sen spelar det inte så mycket stor roll om det är artister som sjunger eller om det är motortävlingar och sådär. Man måste ju ha folk som kan själva tävlingsbiten, men det har man ju. Utan att skapa ett event och skapa en hype och skapa liksom bra förutsättningar för mycket publik och sådär. Det är ju någonting som de här eventbolagen kan.
Mm. Ja, verkligen.
Så det är intressant samarbete där, tycker jag helt klart.
Sen blir det ett litet glapp.
Ja, 13-14 maj var Karlstad och det sa vi aldrig.
Precis. Sen så är juni helt tomt. Inte på event, om man säger så. Nej. Då. Men själva tävlingen. Så deltävling 3, det är ju då 21-22 juli.
Precis.
Och här är vi då tillbaks till klassisk mark, så att säga.
Ja.
Mantorp Park då.
Det är vi. Men för den som sitter och har sin kalender i huvudet så säger man ju på en gång, men alltså 21-22 juli, är det verkligen en helg? Nej, det är inte. Det är en torsdag och fredag. Mm. Men mitt i semestertiden då, som gör att man vågar lägga den här tävlingen under MK5100s Summer Drift Meet.
I alla fall, vi har då deltävling 2. 13-14 maj. Men sen så blir det ett hopp. Hela juni är borta.
Ja, det blir liksom sommarsemester där, hemma och skruva sen jag var och skrota i på Löfbergs arena.
Nu är det ju lite andra event där, men som inte hör ihop med SM-säsongen. Mm. Så jag tror att det kan vara lite fullt upp ändå.
Ja, vi har ju oftast har vi ju kanske då en rätt så stor gatubil där i juni, till exempel. Mm. Men i alla fall, deltävling 3 kommer tillbaks. Och det är på klassisk mark.
Det är det. 21-22 juli är det. Och det är då under MK5100s Summer Drift Meet på Mantorp Park. Och för er som har koll på eran kalender så är ju 21-22 juli inte en helg, utan det är en torsdag och en fredag. Där, men då under semestertiden, så att man anser ju då att, eller man tror i alla fall och hoppas att de flesta ska ha möjlighet att komma loss. Även fast det är två vardagar just under den perioden.
Juli är väl en månad man ganska ofta, ja, i samband med allting har semester.
Precis.
Om så man att, har semester vill säga.
Ja, om man har semester. Ja, det är inte alla som har det, så att det är säkert några som får problem där. Men den stora hela, om vi säger att det är uppåt ett 70-tal förare som är med, så skulle jag nog kunna tänka mig att de allra flesta har nog någon form av semester som de kan ta nu när de har fått reda på det här tidigt. För det ska vi ju säga återigen, det har vi inte nämnt så mycket förut, men den här kalendern har varit klar redan i princip i 2 månader, men man har diskuterat vissa detaljer, och där tror jag att det här namnfrågan har varit en av sakerna man har velat reda ut ordentligt innan man gick ut med kalendern. Och det här är ju en jättefördel för förarna att ha kalendern klar i så här god tid och kunna planera sina, ja men både semestrar men även renoveringar av bilar eller nybyggen och så vidare, vad man har för tid att hålla sig till.
Ja, framförallt kunna göra någon form av kalkyl och veta vart kommer vi hamna. Liksom.
Men det är bra att kunna vara ute typ nästan, ja vad blir det, 4-5 månader i förväg och veta hur mycket du behöver budgetera inför nästa år och så vidare.
Ja. 5100 är ju rutinerade arrangörer, hjälper ju Mantorp Park med mycket annat också nu för tiden, har vi nämnt flera gånger förut, så att det där kommer säkert att bli bra. Det blir lite annat, det blir ju frikörning då samtidigt naturligtvis, och på en egen del av banan, det blir bilutställning och lite annat och sådär. Men en sak som jag reagerade på, som jag sög i mig direkt, det var ju det här med att vi kommer att köra i Parisen, men det kommer vara någon form av ny twist på det. Och vad det kan vara för någonting. Du, Robban, hade ju någon teori där.
Aj, det var ju bara en vild spel. Det enda jag kan se att man kan göra en liten twist på utan att behöva bygga om en massa, det är att köra den bakvägen. Att du startar borta vid dragracingrakan och använder den lilla chikandelen. Men sen får du ju en jättelång transportsträcka fram till själva Pariser-böjen där borta. Att man får väl kanske lägga in någon liten chikan. Jag har inte varit så nära banan så jag har någon egentligen uppfattning om hur bred den är på raksträckan där. Om du skulle kunna gå och lägga någon liten chikan på själva raksträckan få och snida till det eller någonting sånt. Men om inte om det inte blir en chikan där, kommer det vara en jävla fart in i kurvan där borta, kan jag säga.
Det är det kommer inte bli roligt för den förarna speciellt.
Och känner man Max rätt så här, han är ju lite full i fan, så det skulle vara jävligt roligt att se om han har hittat på för någonting där.
Jag lägger in en kurvboll här för att vi har ju då dragster raka och före det kurvan då, och sen den där rakan, sen är det Parisen och så vidare. Men däremellan, rakt emot då Dunlop-bågen, har du ju som en accessväg.
Är det inte grus och massa armkorräcken där?
Ja, men det finns ju en accessväg. De kan ju ha lagt in någonting att de ska gå in där då.
Fråga killen som körde Porsche Carrera eller Sprintkuppen, vad han tyckte om just den banrörsträckningen. Jag tror inte han tyckte det var så roligt.
Men du, Robban, vi pratade om det här med möjligheten att ha bilder i Acast.
Mm.
Finns det inte möjlighet att ha korta filmsnuttar också så vi kan få se Henrik, så vi kan få visa Henrik när han sitter och viftar med armarna i radiomediet och visar bandragningar?
Jag måste prata med händerna.
Ja.
Jag kan ju säga det att till exempel då när GDS har kört, även om de kör sin då, vet du, Parisen. Så när de går ur i Parisen på rätt sätt så har de också haft som typ en chikan. Så det går ju säkert att skapa även åt andra hållet.
Jag har ju som sagt bara inte varit och fotvandrat omkring en massa på banan, och det kanske alla funktionärer och sådär uppskattar att man inte har gjort det.
Var det 2019 de körde åt det hållet i GDS?
2019 kördes det i finalen däråt. Ja, vi körde ju en tävling på varje slinga då, så att säga.
Ja, och då hade de väl också en chikan innan de gick in i Parisen, så att säga.
Men då är inte en chikan någon ny piff egentligen. Då är det någonting de har haft tidigare, så då kan vi nästan stryka chikan.
Ja, man kan väl, chikan är väl ett racingbegrepp. Ja. Vi kallar väl det för flick i våran sport. Ja, men det är en riktningsförändring i alla fall.
I alla fall, det var då sommarens häftiga. Sen kliver vi in i augusti. Skrotar du på Mantorp, då får du bråttom. Du har i praktiken, säg 3 veckor på dig att fixa bilen. Och sen 12-13 augusti, då ska vi ner till Lidköping.
Precis. Men kan man väl säga en repris på 2021s premiär, nya deltävling där då, med Vara Motorklubb på Lidköping Drift Track. Som vi pratade lite grann om i förra avsnittet, och så har de ju fått lite mer permanenta tillstånd och så vidare nu. Då, så att,
och här kommer återigen då att bli final för RM-klassen.
Precis. Det kommer det. Det är ju 4 deltävlingar för RM och 5 för SM. Klart rimligt, tycker jag.
Oh ja.
Att det är så. Så nej, men det ska bli spännande. Det är inte så mycket att säga om den tävlingen. Det var en positiv upplevelse förra året, både från de jag har pratat med som var där och för oss som fick se det på distans, och även promotorn då talar ju väldigt gott om hur Vara Motorklubb tog hand om hela mästerskapscirkusen, så att det verkar bra.
Sen har vi finalen. Den stora finalen. Och den, återigen då, krånglar det på Lidköping så har du inte allt så jättemycket tid.
Då är du smoked.
Och här har du lite mer restid också, är det?
Ja. För här lär du ta, bor du lite söderut så får du ju kanske 100 mil.
Ja, nu lämnar vi Vänern och Vätternmästerskapen och åker upp i Sverige. Det var ju väldigt
lite mer i mitten i Sverige.
När man såg första kartan var det väldigt så här, men alla som bor norr om Gävle har ju glömt bort oss. Det var väldigt. Men det är väl klart, det är väl där de flesta antal förarna finns, och det är väl där de största möjligheterna och de flesta banorna finns just nu. Så.
Ja, men så är det ju. 26-27 augusti i alla fall så kommer vi på Gymkhana Drift i Östersund. Och det är Jämtlands motorklubb. Och här har man nu gått ut och sagt alltså, man ska försöka återuppbygga då Gymkhana atmosfären mycket med ljusshower, det är shower och så vidare.
Mm.
Så jag ser fram emot den, och framförallt ser jag fram emot och se om det blir liknande eller om det blir bättre.
Jag tror inte det kommer bli liknande, så nu kommer de ju inte vara, nu kommer de köra en SM-drifttävling, så det kommer inte vara poolnodel blinkande lampor om det har varit i närheten av rätt ställe.
Och det blir tvinn också.
Ja, och det kommer inte vara liksom samma typ av show, men däremot så tror jag det kommer vara lika mycket, kanske till och med mer show än vad vi som har varit och sett på gymkanan har sett. Jag tror att det här har alla förutsättningar att bli något helt makalöst.
Ja, det tror jag också faktiskt, helt klart. Och sen är det att det är ju finalen för SM. Och precis som då som det här året så får ju SM-klassen en egen finaldag.
Det blir ju, klart rimligt också.
Ja, så vi får hoppas att det är lika jämnt som det var i året också då.
Och framförallt får vi hålla tummarna, eftersom den ligger så pass sent på året och i Jämtland, att vädret håller sig i skick. Jag har ju tyvärr jobbat i den där uppe bland surjämtarna, eftersom jag klyktattare, för jag kallar dem för det. Så det har inte, det är inte, i slutet på augusti är inte Östersund känns som någon solskenstad. Det är inte Karlstad vi pratar om.
Ni vet ju hur jag brukar beskriva vädret i Östersund. 9 månader om året är det kallt, de 3 övriga är det svinkallt.
Ja, men lite så är det.
Men tror ni jag får visum att komma upp dit?
Ja, det är väl du kommer väl undan. Det är väl värre för mig och Christer som bor i Västernorrland. Det är väl vi som måste söka visum för att komma till världsmetropolen eller Jämtländska republiken.
Men jag kallade ju deras flagga för...
Ja, visst.
John Martinsson, det var en rolig episod, måste vi dra. John Martinsson hade jämtländska flaggan på taket på bilen, och Henrik säger, vad är det där? Är det Libanons flagga?
och det är det man vill säga, att John Martinsson, killen som är stor som en oxe. Vad fan? Det är som visst, tre står i bredd kan vi brösta upp oss mot den killen. Han är en fan enorm. Tur han är snäll.
Nej, men också på skid, är det någon som har koll, är det där Östersunds skidstadion eller är det Östersunds skidskyttestadion?
Skidskytte.
Det, ja, visst är det.
Ja, för vad ska man säga, alldeles i ryggen på, om man står på läktaren och tittar ner på banan, så i andra änden, eller mellan, vad ska man säga, du har läktarområdet, så har du banområdet, och efter det så kommer själva skidskytte, alltså skjutbanorna helt enkelt.
Ja.
Så det märkte man på gymkanan där, att man fick ju, när man hoppade ner på sidan och skulle gena förbi banan, för banan, de utnyttjar ju asfalten till max. Det finns ju nästan ingen plats att gå på sidan om där. Då får man ju gå där nere i skjutgraven, och där är det ju typ knädjupt med 22 hylsor som ligger.
Ja.
Det är sjukt.
Nej, men det var anledningen till att jag frågade, var att jag hade fått för mig att det var Östersunds skidskyttestadion som man ju... brukar skylta om då till Östersunds driftingstadion, eller vad det är de brukar skriva när det är det här. Och, men jag har även sett uppgifter om att det var Östersunds skidstadion, och den har jag för mig ligger på ett annat ställe.
Men, är inte den på Frösönden?
Nej, skidstadion är där också uppe i typ samma område, men inte riktigt samma ställe. För de utnyttjar ju samma spårområden. Men oavsett, så det är ju ett riktigt, riktigt bra ställe att ha en tävling på. Därför det finns en ordentligt tilltagen läktare och bra faciliteter runt omkring. Så att där hade ju, Olle Olsson är ju en föregångsman på många sätt, det måste man ju säga. Han har ju drivit Gymkana Drift tillsammans med sina kollegor under ett antal år här, och fick Östersunds kommun att gå in och asfaltera den här plätten för att kunna genomföra de här eventen då, som nu tyvärr har bara blivit två stycken. Eftersom att det kom annat emellan för arrangören och lite annat. Östersunds kommun hörde vi också då är riktigt heta på det här eventet de också. Det är inte bara Karlstad kommun som tycker att det är bra idé med motorevent. Så att
Men det är skönt att få backningen, för annars brukar man inte ha den backningen.
Nej, de har ju något som man blir, alltså gymkanadriften är ju makalöst att åka och titta på, men det jag är mest fascinerad över, det är den ofantliga kö som bildas när publiken ska dit, och vilken, alltså vad ska man säga, throughput de har på kön. Alltså man klättrade upp ett torn som de har. Det finns ett ganska schysst utsiktstorn man kan, om man är snäll får man komma upp och titta en bit. Och då ser man kön som ringlas över vägen långt ner på besöksparkeringen. Och det tog 20 minuter så var alla inne. Det bara rasslade till.
Mm.
Alltså det är som en...
Då har man tänkt till.
Ja, men alltså en riktigt bra nödutrymning går inte lika fort som den där. Alltså det var helt vansinnigt att se. Mm. Och sen är det ju, det är ett... Vad ska man säga, när man väl står där, man har gått upp hela banan med hängt, det står helikoptrar och grävare och det hänger Audi R8 i kranar och grejer, då ser det ganska litet ut. Men i själva verket så är nog själva asfaltplanen, den är nog minst lika stor som den de hade i Linköping, och till och med kanske större. Och sen har du ju själva depåområdet blir en bit bortanför där, och sen har du ju över parkeringen ovanför själva läktaringångarna och grejer, har ett stort område man kan ha utställning och mässområde och såna grejer på.
I alla fall, en sprakande final för SM-klassen utlovas.
Oh ja.
I Östersund. Och det blir ju grymt. Men, nu har jag en liten sån här twist på det här. Vilka banor skulle ni vilja ha sett för årets säsong?
Ja, Robban, våran hemmatävling i Sundsvall kommer väl att vara saknad.
Ja, och jag tror ju att det liksom... Jag har inte fått någon egentlig förklaring varför, men det kan väl ha varit dels för att det skulle bli två banor på samma breddgrad så att säga.
Jag tror det är huvudanledningen till det helt klart. Och sen hur den är, så vi måste ju blanda in lite nytt och sådär. Och Sundsvall har haft ett ganska
haft.
Stort... Ja, nej, men under ett ganska stort antal år i alla fall. Så att det är väl inte mer än rätt att man provar. Och som vi har sagt, de här... Kan inte Mohammed komma till berget? Får berget komma till Mohammed? Nej, men det här med att ta tävlingarna dit publiken finns. Mm. Provar man ju nu lite grann i de här nya tävlingarna i Karlstad. Och,
ja, men alla de här tävlingarna ligger väl egentligen i väldigt bra anknytning till en stad. Det är väl två som körs i...
Ja, Lidköp.
Ja, Lidköping har aldrig varit, så jag vet inte.
Nej, hur det ser jag ut. Den ligger ganska nära en stad ändå. Ja, men i vilket fall så... Och sen måste vi ha nya banor. Vi måste förnya oss. Man kan inte bara harva samma om och om igen. Även om jag tycker det är jättetråkigt. Jag älskar ju Sundsvallsbanan. Och det har ju sina, jag är lite partisk där, kan jag helt klart erkänna dem. Men...
Jo, men även om man är ganska objektiv så har den ju blivit avsevärt mycket bättre de senaste åren och håller bra klass nu, tycker jag också.
Och speciellt nu då i år.
Sundsvall har alltid varit en bana föredrag.
Ja, men till nästa år då har de ju löst de här problemen med kommunikation till exempel, att det var nästan, det är ett svart hål där uppe. Jag menar, vill du inte bli hittad av någon om du vill att Big Brother inte ska se det längre, så åk till Sundsvall Race. Ja, men nu har de ju fått en lina där och så har de byggt ordning det här funktionärstornet och liksom fräscha upp områden och kopiöst där. Så det är lite tråkigt att det inte blir
men 2023 så tycker jag helt klart att vi borde ta med Sundsvall.
Ja, vi ser väl en liten förändring här också, när jag vet att det för något år sedan var svårt att hitta någon som ville ta hand om den sista deltävlingen. Och nu så är det fler som vill arrangera än vad det finns deltävlingar. Vilket ju är positivt och visar ju på en utveckling i alla fall, att det har gått åt rätt håll här.
kanske vi får se fler tävlingar framtiden.
Ja. Nej, men, ja, det finns ju onekligen utrymme för det.
Ja, något jag skulle vilja säga att jag gillade Ljusdalsbanan. Men då är också det en bana som ligger långt ut i obygden och har väldigt begränsat med liksom resurser i anknytning till området. Det var ganska svårt att hitta ställen att bo på om man inte har eget boende, så att säga, och sån raka. Men jag tjatar som vanligt. Jag vill fortfarande se en tävling på Fällfors. Jag tror att den anläggningen kan vara ganska fram och se en tävling på. Men sen samtidigt skulle jag vilja se fler tävlingar i städer. Alltså göra som de har gjort nu. Flytta sporten till, flytta berget till Mohammed helt enkelt. Och det, menar, det finns ju många städer som har extremt stora betong- och parkeringsytor. Det gäller ju bara att få kommunerna att gå med på det och markägarna att gå med på att upplåta. Jag vill ju fortfarande köra Birsta City Drift. Jag har fortfarande den lilla idén. Jag har ritat ut en skitbra bana. Den kommer att bli kuperad. Det kommer till och med vara en start uppe och målgång nere. Är allt jag säger. Det skulle kunna vara riktigt, riktigt tufft. Simma på den där djuraffären vars underlater kommer få något spel av det där.
Så promotorn hör av er till Robban?
Har
ni en idé där liksom?
Hade det varit, om vi säger så här, hade det varit för 5-6 år sedan när en vän till mig var chef på en jättestor elmarknad där ute i det där området, då hade det nog inte varit omöjligt faktiskt. Vi hade en massa bilutställningar och grejer där ute i det där området och han var väldigt, väldigt för ungdomar och liksom motorkultur där. Så det tror jag inte helt hade varit otänkbart faktiskt.
Birsta är ju då för de som inte är bevandrade i Sundsvall, det är ju som motsvarande vårat A6 i Jönköping ungefär.
Ja, tyvärr har det börjat bli mer och mer som A6. Nu har det ju faktiskt blivit så att man under vardagar är förbjudet för motortrafik efter 22 tror jag. Och helgen är det likadant också.
För att minska ner
för det där
problemet.
Det har varit väldigt mycket
svinerier. Det är det som A6 under Elmia.
Ja, inte riktigt så illa, men det är illa.
Nej, så illa.
Det är illa där ute, där är faktiskt.
Ja, jämförelsen var att det var ett köpcentrumområde. Så.
Ja, det är liksom IKEA-området här uppe.
Ja, precis. Nej, men en annan bana som jag tycker platsar är ju Sturup.
Oh, ja.
Vi pratade om flera gånger. Snackar vi med förarna, vi brukar ju ofta ha någon fråga om vilken deras favoritbana är när vi intervjuar förare. Sturup är en sån där bana som ofta kommer på tal. Där vet jag ju att det har varit väldigt dyrt för arrangörer att hyra in sig för att arrangera den här typen av tävlingar, så att det kanske spelar in. Jag har ingen aning om vad det beror på att det inte är någon tävling där, men det är också en som jag skulle vilja se med på det här.
Sen hänger det, de här stora etablerade banorna, det hänger ju lite på även hur bokade de är för övrigt. Som Mantorp Park till exempel, där finns det väl inte en dag ledigt i sommar överhuvudtaget.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nej.
Framförallt inte en helg.
Nej, de är nog fullbokade rätt så bra.
Men det finns ju, vi har ju ganska gott om banområden så att säga att köra på, men framförallt tror jag ju liksom driftingens räddning kommer att bli stadsbanor, såna temporära stadsbanor, just på grund av att locka så mycket publik som möjligt till evenemangen.
Precis. Sen en sista jag skulle vilja nämna är GTR Motorparken.
Ja.
Jag har ju trivts otroligt bra där och vi vet att det är problem med tillstånd för dem när det gäller just drifting, men det var väldigt många bra tävlingar på GTR Motorpark eller Gröndal under en följd av år.
Är det buller fortfarande där
Sveriges
också som är problemet?
Ja, det
är bullret som är problemet. Ja. Sen så skulle jag vilja skicka en liten hälsning till promotorn, en idé som jag vet att vi har pratat om lite tidigare. Vi gör ju det med ålderns rätt. kan man väl säga, så pratar ju vi om samma saker om och om igen. Man får göra det när man blir så gamla som vad vi är. Men, nej, men ett alternativ för RM. Vi pratar om att vi kör 4 deltävlingar för att hålla nere kostnaderna. Ett sätt att hålla nere kostnaderna är ju att begränsa resandet. Och att köra en norrserie och en söderserie för RM för att sen mötas i någon form av final, det tycker jag fortfarande är en idé som skulle kunna fungera. Att man får köra, kanske köra något fler deltävlingar, men man gör det mer koncentrerad form. Om vi tittar uppe i norr till exempel, uppe i övre norra, så har de sin, de kör den här motorveckan och de kör lite olika sådana där. Man kanske skulle kunna klämma en par tre deltävlingar som är med i en RM-serie under en ganska koncentrerad tid till exempel, inte vet jag. Och likadant då nere i södra Sverige köra några deltävlingar och så sen så möts man i en lite större final.
Det var väl det de tänkte med Sverigecupen förut, va?
Ja, det
lite grann.
Det var ju lite den tanken, men där var det ju fritt och då visade det sig att de förarna som var med i Sverigecupen reste ju på ett sätt som man inte överhuvudtaget trodde att de skulle göra. Så att det var ju Hultsfredsförare uppe i Piteå bland annat och så vidare. Så att det blev ju inte riktigt så som man hade förutspått att det skulle bli när det gällde den delen.
Ska det funka då måste du ju tilldela regioner.
Ja, men precis, du ska köra din regions deltävling och får ju liksom inte åka och, vad ska man säga, störa den andra regionens tävling.
Nej.
Så jag menar, om du splittar Sverige i två delar och så kör du, jag vet inte om man kan köra det för modified, eller för jag tycker RM har väl hittat där de ska vara. Jag vill ha in ytterligare.
Ja, jag vet inte om de har det. Jag vet inte om de har. Ja, jag
vill ha mer tävlingar.
Ja, men och det är där jag tycker att jag tycker inte att modified är en mästerskapsklass i drifting. Det tycker jag inte.
Nej,
jag
tycker man kan modified, inte mästerskap, men en serie.
Nej, jag tycker att modified har sin plats som en instegsserie. Eller en instegsklass.
Mm.
Jag tycker inte att det är en mästerskapsserie. Därför så tycker jag inte vi ska blanda in den i den där. Utan min idé gällde RM, alltså semipro. Sen är jag också medveten om att det kommer naturligtvis att vara utmaningar i att dela upp Sverige på ett rättvist sätt. Sett till geografi kontra antal deltagare. Därför att vi kan inte dela av det på ett geografiskt rättvist sätt. Därför att då kanske de är
Gävle
10 i norra delen och 43 i södra delen.
Ja, i och för sig, då har jag rätt.
Ja, och då men krävs det lite mer att bli etta bland de 43 än vad det kanske krävs för att bli etta av de 10.
Samtidigt kanske vi skulle få fler i Norrland som ställer upp och kör.
Det är det jag är ute efter.
Vi kan inte göra så att man kan inte liksom bara kapa efter skostorlek heller, för då kan ju vara någon stackare i Gävletrakten eller låt säga Göteborg eller någonting som ska behöva åka till Fällfors och köra en tävling bara för att han hamnar i Norrlandsdivisionen så att säga.
Precis. Men vad heter det där finns ju folk som är smartare än vad jag är som kan dra upp detaljerna när det gäller det där. Jag vill bara kasta ut idén att för att inte begränsa antalet körtillfällen för RM-förarna men ändå hålla det på en ekonomiskt rimlig nivå, så kan man istället begränsa resandet kanske lite grann.
Men det går väl kanske splittar det i tre.
Det är en bra tanke som jag tror kan funka faktiskt.
Men om vi först drar en horisontell linje vid Gävle och så har du en division norr där uppe och sen drar du en vertikal linje tvärs genom landet, så du har öst och väst utan den södra delen. Då finns det en möjlighet att liksom
dela lite så upp. Har ju hockeyn gjort. Ja, man måste SHL nästan hade ju lite den där uppdelningen ett tag. Men ja, det finns saker att utarbeta, men vi kastar in det som ett...
Jag skulle vilja köra att Modified körde en serie. Alltså inte ett mästerskap, en renodlad mästerskap, men Modified, de killarna kan ju också behöva träningstäv, eller vad ska man säga, tävlingsträna kanske. Ja. Och då skulle man kunna köra en Norrlandsserie och sen en serie söderut där man får liksom möjligheten. Du kanske inte blir någon mästare, men du kanske kan få några... Det är en merit att komma vidare på, så att säga. Att man vet ju inte, i framtiden kan det vara jättetajt att komma med i SM och RM. Det beror ju alldeles på hur mycket sporten utvecklas. Så du måste kanske ha någonting så du har någonting att kvala in det till RM med på slutet. Nu sitter jag här och...
Ja, som Sverigecupen var tänkt. Ja. Mm.
De har ju pratat om det länge, det här med att de vill ha det här seriesystemet.
Mm.
Och kliva in direkt på RM, det är ju ganska stor skillnad.
Ja, men nu är ju RM så pass hög nivå. Alltså det såg vi i år. Att RM-förare var inga RM-förare. Det var SM-förare som inte fick plats i SM. Ja. Liksom.
Jag tycker att RM i år var i en ojämn nivå.
Mm. Men det
var ganska stora kliv ifrån toppen ner till botten.
Det var rätt många som egentligen skulle ha kört SM som inte fick plats. Eller? Så, som jag, alltså, vad jag såg av de förarna, så var, det var ju som du säger, det var en ganska stor erfarenhetsnivå. Dels utrustningsmässigt, men även körtekniskt mässigt var det ju...
även tävlingsrutinmässigt. Ja. Och det ser man ju, skiljer ju en del också. Att en del får problem som man ser att det där hade en rutinerad förare inte haft problemet. Det där hade han löst, eller teamet löst.
Men har du då möjligheten...
Och så ska det ju vara i en instegsklass, naturligtvis.
Men har du då möjligheten att kunna tävla även på en lite lägre nivå, som till exempel Modified, att du har liksom den möjligheten att kunna få lite tävlingsrutin, om man så säger. Då kommer du ha lättare den dagen du kliver upp i RM och kunna leverera bra därifrån också.
Ja, jag tycker att en nyckel som vi behöver titta på i det här, det är att få fler föreningar att köra fristående tävlingar också. Att köra ett SM eller ett RM ska inte vara det enda sättet att tävla i drifting, oavsett vilket reglement du vill köra efter egentligen.
Nej, men det är för få tävlingar.
Väldigt många, liksom, alltså väldigt många sporter har ju distriktsmästerskap.
Ja, och distriktsmästerskap i drifting, det har vi väl egentligen enbart i övre norra.
Ja.
Så att där...
Vi har väl inte så många vägar att gå. Fristående tävlingar igen. Vi har väl egentligen SM, RM, gatebil och sen är det väl i stort sett dött. Vi hade ju Cash Grab, var väl ett försök. Jönsson hade ett försök.
Ja, men det finns ju lite grann, och vi har Motorveckan i Lycksele, kör ju en stor populär tävling varje år och så vidare. Och sen det har varit några, men det finns inte jättemånga av dem.
Nu är det ju för sig inte sådär superlång säsong för just det vi håller på med då.
Nej, och nu pratar vi traditionell drifting alltså. Vi pratar inte brejsladdar i olika former, eller
gymkana. Precis. Så fler små lokala tävlingar vore jäkligt roligt. Och då gäller det ju att få att förarna dyker upp på den också. För nu det här är lite kritik till förarna som de banne med får ta åt sig. Det har varit mycket gnällande om att det arrangeras lite tävlingar, men när det väl arrangeras en tävling så dyker upp tre. Så man förstår ju samtidigt varför klubbarna inte är så sugen på att arrangera en tävling när det inte dyker upp så många förare som det skulle behövas för att driva en tävling runt. Sen vad det beror på, om det är liksom att man är mitt uppe i en SM-säsong och inte vågar satsa bilen, men, och så vidare. Men det försöks ju arrangeras tävlingar, men varför faller de bort? Det är det man måste försöka analysera också.
Ja, precis. Ja, men så är det ju.
Men jag tror ju samtidigt att det skulle bli fler om vi börjar köra fler små tävlingar och tävla på lite lägre nivå också. Så att säga.
Det är det. För som läget är nu så är det är antingen att fara och fisa omkring på frikörningar eller att köra RM.
Och det är en enhjulsburnande 740 eller HGK. Liksom det är de
ja, det är liksom det. Och att vi behöver fylla gapet däremellan.
Och det är liksom inte ett kliv ifrån vägbanan upp till väggrenen, utan det är liksom ett kliv från vägbanan upp till taket.
Jag menar, det är ett jättehopp. Jag menar, tänk om du har suttit och kört 3-4 frikörningar och sen ditt nästa hopp är att möta grabbarna i slaka mustascher i RM. Liksom. Tjena!
I Tven direkt.
Liksom. Ja, precis. Ja.
Nej, men det är som vi sa nu i början. Nu gick det ju bra för de här grabbarna, så vi ska inte ha dem. Men ändå så reagerar man när man får höra att på premiären på Mantorp Park i RM så kör en del grabbar sitt första twin-åk.
Mm.
Så ska det inte vara.
Nej, då ska man ha kunnat haft möjligheten att träna upp sig lite mer.
Ja, och kört någon tävling innan, någon mindre tävling. Sådär.
Men då har du liksom brustit möjligheten att kunna få köra de här lite mindre tävlingarna. De har inte funnits helt enkelt. Det har inte funnits möjligheten att kunna köra de här.
Nej
och sen har du det att, alltså frikörningarna, där kan du inte heller köra twin på det sättet.
Nej, men även om du hade om du har bra twin-träning, så själva tävlingstränandet, alltså träna på att vara på en tävling, alltså vart rutiner runt där och hur du liksom, vart du ska ta vägen och hämta det och det och hur du ska göra och bete och föra
det är dels det, men sen som du säger Henke också, frikörning och twin, titta, stå under en gatubilshelg till exempel och titta på frikörningen. Den enda gången du ser någon twin-körning som är någonting att tala om där, det är ju under de här showpassen när GDS-förarna kör sina träningspass, så att säga, sina frikörningspass. Mm. Då, för de känner varann, de har ungefär likvärdigt material och sådär, då blir det lite twin-åka. Ja.
Och sen så har du också det att, alltså som frikörare, att köra en bana och kunna bestämma linjen själv.
Mm.
Är ju en helt annan sak mot att köra när en annan har bestämt att så här ska du köra nu.
Men det finns lite grann där, och där har ju det nya utskottet lite grann att ta tag i, och de har sagt att ganska öppet att de vill bredda och få in fler deltagare, och vi hoppas att det blir fler tävlande av de deltagarna, så att vi breddar basen och inte bara alla som vill tävla i drifting ska inte köra SMRM, tycker jag. Det ska finnas fler möjligheter.
Ja, det måste finnas fler.
Men sen måste vi
och som sagt, i traditionell drifting, inte brejsladdar.
Men också måste vi öppna upp för att det ska vara lättare för folk att liksom börja med den sporten. Vi måste fortfarande jobba med att dra till oss fler utövare. För nu känns det som att det har varit...
På ett säkert sätt.
Ja, att det har varit liksom samma gäng de senaste 100 åren, tänkte jag säga, men de, samma gäng som har kört. Och så, det har inte kommit till lika många, tycker jag, det känns som det faller bort. Alltså det, eller så är det ungefär i samma paritet, att det är folk som väljer att inte köra eller som säljer sina bilar och går vidare till annat eller som lägger av. Men vi har liksom det har nästan känts som det har blivit lite stilt i nytillskott.
Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med det där. Jag tycker nog att det kommer en hel del nya. Det, däremot så, när jag klev in och blev riktigt engagerad i den här sporten, så har jag lärt känna en massa människor. Av dem är ju väldigt många som har klivit av. Och därför så känns ju det betydligt värre nu. Mm. Jag lägger ju märke till det på ett helt annat sätt när mina Facebook-vänner till exempel slutar och kör drifting, jämfört med vad jag gjorde när jag nyss hade klivit in och inte kände någon och inte hade så bra koll på de som var med. Jag tror att det var ungefär samma omsättning på folket även då, men att man märker det på ett annat sätt nu, och sen fylls det på med nya som man lär känna under tiden. Liksom.
Ja, men det kan ju vara det att man tappar bort de här man känner, och så kommer det lite massa nya som man inte har samma kontakt med. Det kan ju vara att det är liksom samma flöde, det är bara det att man har blivit lite sämre på att knyta till sig nya kontakter, så att det är liksom en falsk uppfattning om hur det går till. Men oavsett så behöver vi ha fler människor som håller på med drifting. Det är ingen snack om det. Vi måste ha liksom, om det försvinner 20, ska det till 50 för att den ska utvecklas och må bra.
Ja, det är lite grann som med barnafödandet. Det räcker inte om varje familj har ett barn. Det är ganska enkel matematik. då går vi en minus. Ja. Om två blir en, då går vi en minus.
Ja.
Ja,
men om vi hoppar lite rast vidare, bilbyggen då?
Vad behöver man för att kunna börja köra drifting? Ja, man behöver en bil.
Ja, och en bil. Helvetes massa pengar tydligen.
Ja, en helvetes massa pengar. Nej, men jag tänkte vi skulle ta en liten koll.
För att bli en världsstjärna i driftingen, så behöver du starta med att vara miljardär.
Ja, det är liksom
så att, så att du kan bli miljonär för att köra drifting.
Nu går det säkert att köra drifting på en normal nivå utan att bli helt skinnad faktiskt. Eller, all motorsport är dyr. Det är inte den billigaste sport vi har att erbjuda i landet. Nej. Det är den roligaste sporten, tveklöst. Det är ingen diskussion om. All annan sport är skittrist jämfört med det här. Men det är nog kanske inte den billigaste lösningen. Som man sa killen på Tierp Arena, han som körde drag racing där, som hade en grabb som höll på med drifting. Han sa att han hade inte så mycket pengar, pappan, så han tänkte fortsätta köra drag racing. Det tyckte jag var en ganska bra beskrivning av kostnaderna här för drifting. Vi körde han i och för sig någon streetklass då, men ändå, jag tyckte det var en rolig grej.
Men har vi någon info om vad gör grabbarna grus?
Ja, det är en hel del faktiskt. Hört lite grann i alla fall. Vi vet att Pontus Hartman har börjat kika på ny bil.
Mm. Han hade väl köpt ett chassi som de skulle bygga på. Mm. Så han ska väl inte bygga en ny bil från, eller ja, det ska han, ska bygga en ny bil från scratch, men han ska inte ta en och behöva riva över inredningen och dona på en, han slipper den skitgörat, utan det är bara liksom glassgrejen där. Men det är ju,
vet vi vad det är för bil?
Var det en 192?
Ja, men vilken individ?
Nej, jag
vem,
vet inte.
Vem är det som har haft den innan?
Nej, jag har ingen aning.
Nej. En BMW 92 ska det vara i alla fall. Som, och han körde ju sin E46, har ju han haft sedan han började med det här.
Sen stanbrann. Han sa väl också i någon liten sån här byggvideo att nu kan han bygga den här bilen han ville. Jag kommer inte ihåg vad han sa, att han hade en driftmissil som han har modifierat för att köra drifting med. Eller i den stilen var det som han försökte beskriva den förra med. Och om det,
jo, det var väl en bärsbil.
Ja, jag sa en bärsbil som har varit en driftbil. Så det ska bli jävligt intressant att se vad han lyckas åstadkomma när han verkligen får bygga en seriös bil. För jag har väldigt svårt att se hans E46 som en bärsbil. Det är jävligt långt därifrån. Men nu kanske han har lite bättre flyt med motorer.
Jocke Gran. Ska gå in på en Nissan S14 bosskittad.
Det ryktas ju så i alla fall. Har ju kört sin Volvo 245 också sen stanbrann. Jocke hade vi ju en lång intervju. Ett par avsnitt bakåt här i podden. Så ni som vill höra mer om hur han har tagit sig fram till där han är nu kan lyssna på det avsnittet. Det är avsnitt 59. Där är väl inte planen att bli klar till kommande säsong, utan det senaste vi hörde från Jocke var väl att han skulle, tror jag, hjälpa Imba Productions, va? Lite som mekaniker kommande år.
Under året, ja.
Ja, precis. Så vi får väl se när den bilen blir klar, men det är...
Det är lite trist om han inte ska vara med och tävla nästa år.
Han sa ju det när jag pratade med honom i intervjun, så då var det att alltså den fick vara i garaget tills han blev klar.
Ja, det kostar ju några sjuka pengar att bygga en.
Ja.
Det är vansinnigt.
Men att han har ju så att säga Volvo kvar då, som man kan liksom damma av om man behöver det.
Så han ska inte sälja den till någon, utan han ska ha kvar den där klenoden. Eller hade han
inte? Jag tror han har sålt.
Tråkigt. Ja. Vem var det som köpte den?
Oj, det vet jag inte.
Vad dåligt påläst vi var just i det här. Det är så skämskudden fram.
Men om vi tar en annan då. Victor Andersson. Som han körde en väldigt häftig BMW E92. Var riktigt vass. Han har gått och vill ha lite smalare med en Toyota GT86.
Men det är lite kul att de bygger på lite, att inte bara, alltså ingen gillar mig inte om BMW, men för guds skull, jag vill inte se något mer. Nu är det ju några stycken
som bygger
S-chassin och BMW, alltså, men det måste ju finnas någon variation.
Ja, helt klart. Och GT86 är ju populär.
Ja.
Och verkar vara.
Vi har ju nästan en som har kört med en sån, men den och BRZ är väl ganska snarlik, så.
Ja, precis. Sen har vi Robert Åhäll. Som går från en Ovlo 740 urmoden för svensk drifting till en E92 BMW.
Precis. Robert hade ju en bra säsong i RM i år. Kom ju långt. Och satsar nu då på att gå till, han hade ju en 940 från början, byggde den här 740 sen, och nu då så byter han till en E92. Där har vi en lite intressant historia också, att den där Volvo 740, den hamnade ju faktiskt i Norge hos Odd Helge Helstad.
Ja, just det. Ja.
Och lite grann vad Odd Helge ska göra med den är man ju synnerligen nyfiken på.
Men det är väl bevis på att han lyckas bygga en hyfsad kärra om det är någon så pass storförare som Odd Helge som är intresserad av att köpa en, så här, det är inte en driftmissil vi pratar. Nej, jag hoppas han inte ska använda det till det i alla fall, för då blir han ledsen.
Ja. Nej, Robert också en sån här som man ser lite grann vad han håller på med, och han bygger för fullt och håller på med det där, så att det ska bli kul att följa. Se vad det blir av det.
Filip Navrocki går också ifrån sin Volvo 740 till en Nissan S13.
Det är ett jäkla manfall på Volvo-fronten inom driftingen just nu.
Ja, det är det faktiskt. Min bild av Navrocki säsongen 2021 var att han hade en del problem med den där bilen. Inte helt hundra säker på det, men det känns så. Så att ja, bygger en Nissan S13.
Ja, det såg ut som att han fick jobba hårt med Volvon på något sätt. Jag vet inte. Mm.
Ja, det ska bli kul att se vad han kan göra i ett Nissan-chassi. Det är ju en ganska stor förändring att gå från en 740 till en S13 naturligtvis.
Ja. Sen har vi Viktor Wettermark som då går från en BMW E36 som också är en sån här väldigt populär modell att ha då. Mm. Till en Nissan S14. Mm. En annan, ännu mer populär modell.
Mm.
Om vi säger så.
Precis. Viktor som ju var väldigt, väldigt nära att ta sin första seger i SM-deltävlingen här i Sundsvall i somras.
Och vad ledsamt det måste ha varit. Alltså.
Ja, det var ju det.
Han hade, jag kände mig an.
Motorproblem där och vågade inte offra sin motor så att han gav upp i finalen. Annars hade han ju en bra möjlighet att ta hem den finalen. Han hade ju ett ganska kraftigt övertag från första åket i den finalbatten. Men vi fick ju visa att han är duktig och kom långt i den där.
Framförallt så visar han för sig själv att han faktiskt har ju kapaciteten. Ja.
Men det var väl ett ganska klokt och moget val att välja att inte riskera också. Så det ska man ha lov för. Det liksom tyder ju på att inte bara är balls to the wall, utan det finns någonting innanför pannbenet som ser liksom långsiktigt på det hela också.
Ja, det är inte värt att offra bilen och offra resten av säsongen.
För det var väl inte så jättelång tid ifrån Sundsvall till nästa heller?
Det borde inte ha varit någonting alls.
Kommer jag inte ihåg.
Eller om det var någon typ någon Hultsfreds-Breisland eller
sånt. Men oavsett vad det är, så menar ett motorhaveri är inte bara liksom en tidsödande grej, det är ju nog fruktansvärda pengar. Vi pratar inte 20 papp för att åka och hämta någon gammal B230 på någon skrot.
Nej, så är det.
Filip Josefsson.
Ja, vi hade ju hört lite rykten, så jag frågade faktiskt Filip idag om det var hemligt vad han höll på med för någonting, och då så sa han att nej, det är det väl inte längre så där. Han håller på med en Nissan S14, men den är också satt att bli klar till säsongen 2023. Så att han kommer och...
Jag gillar ju kommentaren som står här. Börjar bli trött på att knacka plåt varje gång jag nuddar någonstans.
Ja, jag frågade, eller jag sa det, att jag tyckte att det var synd, för att E30-toringen som Filip har kört nu är ju en profil i serien. Ja. Det är ju en rolig bil att se. Och då, jo, det höll han ju med om själv också, men han börjar ju bli trött på att knacka plåt varenda gång han var i muren med någonting. Så att...
Och den har ju fått bekänt färg rätt många gånger.
Ja, han har inte varit rädd för att sätta den på olika ställen. Han har inte fegkört den där bilen.
Så är det. Men sen en annan sak då med det där är ju att Philips teamkompis Albert Eriksson kör ju också en S14, så att man försöker säkert islaka mustascher i gänget här. Då.
Men det är ju försöker säkert då. Och liksom kunna ha en hög med reservdelar.
Så ja, det är ju att de väljer samma hjulupphängningsdetaljer och så vidare. Så att de kan ha en del gemensamma.
Men worst case om någonting knasar, så kanske den ena bilen får jobba som reservdelsbil om man inte går vidare, så att säga. Det är jävligt smidigt att ha det så. Men det jag blir mest imponerad av, vart hittar alla S-chassin? Alltså det finns ju nästan inga att få tag i längre. Det är ju snart lättare att hitta en Supra för gud skulle man ha hittat S-chassi.
Ja.
Är de duktiga på gräva?
Ja, det är svårt. Sen har vi, alltså det händer ju en hel del i garagen. Och som vi brukar göra varje år, så brukar vi ju rycka tag i förarna när vi närmar oss. För att ta lite pulsen på dem och sånt där. Så det ska bli intressant att se liksom. Ja, hur går det?
Det är inte bara hände saker i garagen. Jag såg ju nu, alla följer väl Jim Olofsson. Han har äntligen fått tag i ett garage. På tal om Sun City och plåtskjul. Men alltså stå skruvarna hela kallhålet han har gjort i flera år. Det är för mig obegripligt. Sen har ju, jag såg ju på något, han släppte någon liten sån här vlogggrej idag. Det är lite tur att man har en kameraman som är en gammal snickare och plattsättare när man ska bygga om i garaget. Så det är lite fusk. Ja, men det är kul att man har hittat in i värme.
Mm. Ja,
men så är det. En tråkig sak vi har nåtts av i nyhetsvärlden, det är att Ebitsu, som då fick problem med naturen, de kommer inte att bygga upp banan så som det var förut igen.
Fick problem med naturen? Det låter som det var liksom en lite lättare översvämning. Det var ju jättejordbävning. Det var nästan inget kvar i området.
Ja, det var ju det. Lite hårdare liksom smekning.
Ingen hagelskur vi pratar om. Men.
I alla fall. De kommer inte återuppbygga banan som den var.
Jo, det är det de ska göra. De ska återuppbygga banan som den var från början. Det ska bli en dirt track av den, ingen driftingbana i asfalt. För grund och botten så var det en dirt track innan de asfalterade och gjorde en driftingbana av det.
Fast de kommer inte bygga tillbaka den som
den
är känd.
Nej, inte den slingan, men det kommer fortfarande finnas driftingbana kvar på området, på anläggningen så att säga. Men det är väl den här, vad heter den, D1-slingan.
Jag
tror det är den slingan som kommer att försvinna. Men vilket är ju tråkigt, för det är den som är, vad ska man säga, urmodern till modern drifting, så att säga.
Ja, men det är ju så.
Så det är väldigt tråkigt att den slingan försvinner. Men det var väl det att det var för kostsamt, som jag uppfattade, att återställa området till. Och det fanns inte så mycket pengar och det körs inte så mycket stora tävlingar på det området, så att det skulle vara ekonomiskt försvarbart att återställa anläggningen igen.
Nej, precis.
Det är lite tråkigt.
Men, jo. Men sen kan vi ta avsnittets hoppsan istället.
Ja, jag är lite dataspelsnörd, satt och kika lite. Och snubbla på en story om att världens längsta avstängning. Och det tänker man, det är ju hemskt att bli avstängd från någonting. Och här är lite e-sport, eller ja, det är ett dataspel som heter Forza Horizon 5 som släpptes i år. Som är lite så här Need for Speed. Det är väl inte något renodlat tävlingssimulatorspel. Det är ett dataspel i alla fall, där man kan customisera och styla sina bilar och fara och racea mot varandra online. Men det var en kille som har gjort en lite schysstare livery. Och i mina ögon sett så jag är helt oförstående för vad överhuvudtaget inträffar. Jag tyckte han hade en jättevacker livre. En av de bästa jag sett på år. Men i alla fall, han hade åkt på en ganska hyfsad avställning. Och företaget Turn 10 Studios, som ligger bakom hela den här Forza-serien, det var en anställd som hade gått ut och sagt att jo, i vissa extrema fall så stänger vi av dem på år. Men det har aldrig någonsin tidigare skett en sån här ordentlig avstängning. Den här stackars killen då, som hade en livery som inte följde deras end user agreement, han vart avstängd i 8000 år. Så han är välkommen tillbaka igen år 9999 för att komma tillbaka och köra det här spelet. Nu är jag lite skeptisk till att det här spelet fortfarande kommer att ligga kvar då. Jag kör i och för sig en sim som heter Live for Speed, som är en väldigt, väldigt, väldigt gammal sim, som jag varje gång jag loggar på där tänker, fan, den finns fortfarande kvar. Det är magiskt. Men det han hade gjort då var att han hade gjort en livery där han hade tagit KFC, alltså Kentucky Fried Chickens logger på en röd, lite, jag tror en Subaru han har moddat till. Jag har inte kollat så noga på varför bilmodell. Och sen bytte ut översten till Colonels ansikte mot Kim Jong-un. Och det är därför jag ställer mig lite frågan hur det här kan vara någonting negativt.
Ja. Våran maskot.
Ja, precis. Våran maskot. Men han hade även...
Eller så är det just därför.
Ja, det kan vara just därför. Sen hade
han hade lånat våran maskot.
Ja, precis. Jag ringde till de här och sa åt honom att nu får ni ta och tagga ner det. Men han hade även gjort några så här hashtags. Istället för send nudes så var det send nukes. Och det var kanske inte så politiskt korrekt. Och så istället för New Balance skomärket eller klädmärket så var det Nuke Balance. Sen hade han gjort några Nike-logger som det stod Nuke på. Och sen hade han ändrat Pirellis logga till, istället för Pirelli så stod det Pyongyang på den. Det var kanske inte det skitbra. Jag tycker det var jätteroligt. Men jag kan se ironin, jag förstår humorn bakom. Och jag tror inte han var någon uppviglare till förespråkare av atomkrig och grejer.
Nej, alltså, man kan säga så här. Att ha då Kim Jong-un och en hashtag med send nukes.
Ja, det var väl kanske
samma. Lite, det kanske jag lite tycker magstarkt.
En grej var det att de hade intervjuat han på någon sån här gaming-tidning. Han hade inte fått en varning eller en tillsägelse eller någonting, utan de bara klippte han direkt. Man kan ju tycka att de kanske hade sagt åt han att det där är inte grönt, du får en varning. Eller stängt av honom en liksom vecka eller någonting sånt här. Men stänga av honom i 8000 år känns lite över, lite drastiskt. Och då är det inte Playground Games som är ute som tillverkar det här spelet, utan det är de som, vad ska man säga, det är Microsofts Turn 10 Studios som ligger bakom hela Forza-serien som har gått ut och gjort. Och jag kan tänka mig att det är någon Microsoft-grej, man kanske inte ska reta upp andra länder och så där vidare och så vidare. Men det var lite saftigt, men och bli avstängd fram till år 9999 då. är lite grovt. Och jag kommer nog inte att rita någon livery. Jag gillar att rita liveries till tävlingsbilar online och sådär, men jag kommer nog inte att göra någon till det här spelet, känns det som.
Nej, jag tror inte jag Forza 5 kommer man nog inte göra
det. Jag har ju jag har fått några förfrågningar om vad i helvete jag har på min bil när jag kör Need for Speed. Jag har Ahmeds kött och fälgar, och då har jag en stor ko på sidan av bilen och sett på aluminiumfälgar, för det, man måste hitta på fiktiva företag som sponsorer. Och då hade jag Rolles Rekondo hönsfoder ett tag, och sen nu är det Ahmeds kött och fälgar. Så det är en firma som säljer kobiff och fälgar där. Men jag tyckte det var lite kul. Vi kommer ju nog använda hans livery som ikon till det avsnittet, när jag kan se den där fina. Om inte vi då blir bannad
från
Acast 999 år eller sådär.
Ja, 8000 år liksom.
De hade kunnat gett han en varning, och så hade han kanske kunnat skärpa sig. Men de är det att just det där spelet har varit väldigt känt för att blocka och banna folk. Det är väldigt många som nyligen börjar köra det där spelet, och en sak du kan bli bannad för, det är om du hindrar andra spelares osportligt uppträdande. Då är du alldeles ny i det här spelet. Det är ganska svårkört. Speciellt om du sitter och kör på PC. Jag har aldrig spelat på en konsol, men PC är det ganska svårkört, och du kan väldigt lätt bli ett hinder för andra. Och just en sak som folk har blivit bannade för, att de har blockerat andra i race. Och det kan vara att du får tvärställ på någon tvärgata och du blockerar vägen för andra. Då kan du bli bannad en månad. Så de har varit lite kinkig.
Och kör du då till exempel med en spelkontroll?
Ja.
Är ju hur svårt som helst.
Ja, men precis. Men de har varit lite kinkig, och det var många som har gnällt just på det här spelet, att det är väldigt mycket folk som har blivit bannade för saker som de inte ens fattat att det har hänt. Sen när man beter sig som ett svin och sitter och kallar andra för massa rasistiska saker och sånt, det är klart som fan ska ut därifrån. Då har du ingenting att göra. Men är det en liten klantgrej att blockera någon eller hindra någon, då är det lite underligt.
Men då, det är alltså då Playground Games som har utvecklat spelet.
Ja, det är de som har gjort det. Det är inte de har gjort det, och så ligger den under Turn 10 Studios, som är ett Microsoft-bolag då, som distribuerar ut hela den här. Det är de som äger Forza franchisen, så att det finns ju flera olika typer av
Forza. Men det är alltså Turn 10 Studios
som har klippt,
som har hand om driften på det.
Ja, kan man säga. Precis. Ja. Och det är ett företag som har gjort det åt Turn 10 Studios. Och det är inte Playground Games. Och det var många som hade gått ut och liksom skickat en massa hatbrev till Playground Games. Och de har ingenting med det här att göra. De har bara levererat en produkt till någon. Och hur de sedan administrerar den är inte deras bekymmer. Men det är som sagt, det är lite drastiskt för en kul grej. Det var ju ingen diskussion om att det fanns humor bakom det. Jag tyckte det var jätteroligt. Alltså, när jag garvade så här pep.
Jag har liksom svårt att se att den liveryn skulle skapa några jättestora problem. Liksom.
Ja, alltså, hela den här grejen med att byta ut KFC mot någonting annat. Det har ju varit mycket så här att de har ritat om Kinas president eller Kinas diktator. Diktator till Nalle Puh och såna här saker. Det är folk som har blivit bannade för de har haft såna liveries också. Såna här saker. Så det kan ju vara någonting i följd med i spår av det, att man kanske ska...
Det kan ju vara någon laglig grej.
Det var ett skämt. Alltså, det var en folk måste liksom släppa sargen och kliva in i matchen.
Och med den bomben.
Ja, men kan väl bara säga att på fredag nu när ni lyssnar på det här, då är det 119 dagar kvar till nästa till Drift SM drar igång.
Ja,
det är
en stor bomb.
Ja, det är för långt bort.
Vi har ju haft en synnerligen rafflande final i Formel 1 här i helgen som gick. Och det var ju en väldigt spännande säsong och en väldigt spännande tävling och sådär. Och dagen efter, alltså i måndags igår, dagen innan vi spelar in det här, då började Janne Blomqvist på Viaplay Motor och räkna ner till nästa säsong.
Okej.
Precis, andas ut efter den förra
men
säsongen.
Men F1 måste se över sina regler lite grann. De har lite att hämta av exempelvis Indycar, med att när det är x antal varv kvar så släpps tätförarna förbi backmarkers och så vidare, för att det inte ska liksom ställa till med något strul, så att vi slipper sånt här tjafs som var, så att inte Mercedes behöver sitta och gråta i depån och försöka överklaga allt som sker. Det har varit mycket lekstuga, alltså det har varit mycket klagande från båda håll där. Det känns som att
det finns mycket att städa upp.
Det känns som att de som styr F1 måste gå in och liksom börja sätta ner foten och tycka att det gnälls. Det är väldigt mycket försök att hitta kryphål.
Den här radiokommunikationen mellan teamcheferna och den här race director Michael Masi måste ju upphöra.
Ja.
Faktiskt både Christian Horner i Red Bull Racing och Toto Wolff i Mercedes var ju på i förebyggande liksom. Ja. Var på sådär, nej, ingen säkerhetsbil. Eller ingen, ja.
Ja, nej, men
så liksom bara,
nej. Sen har det ju varit mycket så här snack om att är det Netflix som bestämde att det ska gå till så här för den här race, vad heter det, the race och så, eller vad heter det?
Drive to Survive-säsongen
ska bli så intressant som möjligt. Så att, ja, så att det är det jag hänger på. Jag sitter mest på att hoppas på att, för de håller på Indy och typ Netflix, eller jag vet inte, tror det var HBO, har väl börjat satt sig ner och spåna lite om det kommer att kunna gå göra något liknande inom IndyCar-cirkusen, och där ska du se på Hallaballå. Det är inte samma bitchande och whinande, men det är mycket mer relaxed runt kring förare och såna saker. F1 är ju väldigt, väldigt styrt vad du får göra och ha och säga och tycka och hur du får bete dig. Och IndyCar är väl mest bara en massa redneck som åker iväg och åker lite bil på helgen.
Mm. Man skulle kunna ställa dem emellan så här. Så har du då white collar workers, blue collar workers.
Ja.
Men det, för F1 på white collar.
Samtidigt tror jag att en sån här tv-serie lyfter lite för sporten. För jag tror att den här Netflix-serien har ju hjälpt F1 att få den här tillströmningen av nya tittare som de har nu. Som när de var i USA har ju aldrig varit så sjukt mycket folk att titta på tävlingar som det har varit i år.
Nej, men sen, vi fick ju en otrolig säsong i år. Mm. Det har skiftat fram och tillbaka vem som har lett VM och vem som har varit dominant. Och nu avgjordes det på sista varvet i sista tävlingen. Så kommer det inte att vara i framtiden.
Nej, men det
kan jag lova.
Det är därför folk har tyckt att det var Netflix som bestämde hur den säsongen skulle gå till. Det kändes för mycket tv-serie av det hela.
De som har kommit in, den här Netflix-generationen som har kommit in och börjat titta på Formel 1 nu, kommer ju att bli besvikna ett antal gånger framöver om de...
Ja, jag måste säga
att det ska vara så här.
Jag som är lite anti mot F1 måste säga att jag tycker den här säsongen har varit helt makalös. Jag har tyckt att F1 har kommit tillbaka. Det är det jag gnällde och tyckte den hade varit tråkig enformig. Det har helt försvunnit. Men nu har det gått åt andra hållet istället. Så det har liksom barkat av och blivit nästan en parodi på sig själv.
Jag tycker det var synd att det blev som det blev också. För att oavsett... Jag hejar varken på Lewis Hamilton eller Max Verstappen. Jag är Kimi Räikkönen-fan och han gjorde sin sista tävling. Men däremot att det blev som det blev lämnar inte riktigt rätt smak i munnen. Det var synd. Jag hade gärna sett att Max hade blivit världsmästare. Men när det blev som det blev. Och när man börjar in och twister och läser ordalydelser och lite tveksamma formuleringar i regeltexter och så vidare. Så det var Joakim Ternström som vi har haft som gäst i podden hade en väldigt detaljerad och bra genomgång i Forza Motorsports Facebookgrupp. Och där så är man inne lite grann på och tolka, avser det här ordet det här eller avser det här ordet det här? Och vilket ger Michael Masi den här möjligheten att bestämma det här själv eller inte.
Då har det gått för långt liksom, när det börjar bli hårklyverier om hur det ska kunna bygga och tävla. Så att
förhoppningsvis så vet ju Michael Masi själv vilka befogenheter han har, så att han vet med god alltså att han vet att han har tagit det här beslutet med rätt, alltså att han hade rätt att ta det här beslutet.
Men sen har de väl varit lite inkonsekvent när det gäller bedömningar av olika saker, så att vissa gånger om två likadana förseelser har skett så kan det vara två helt olika utgångar på bestraffningarna så att säga.
Ja,
det måste man ju bli lite mer rättvis på så att säga, så att man har samma regelverk och dömer efter.
Jo, men är två situationer någonsin likadana?
Nej, men alltså när det har varit, vissa gånger har det blivit jättehårt och andra gånger har det bara blivit någon sket bagatell av det hela. Ja. Så man måste bli liksom hårdare på den biten.
Via Plays F1 podcast så sa man ju att Ejälj hade ju flaggat för det här redan för ett antal år sedan, att om det kanske var 10 år sedan, att Formel 1 håller på att måla in sitt hörn.
Mm.
Man skriver nya regler hela tiden och till slut så kommer man ha så många regler så att dels att reglerna motsäger varann och sen måste man skriva regler för att tolka reglerna och det blir en regel för varje grej som kan hända. Det blir lite som
kaka på kaka liksom.
Ja.
Det var som jag avstår i Jenska Touring Car. Jag tror att deras regelbok består på att don't be a cunt och så är den klar. Liksom.
Flat out or send it. Nothing in the
middle. Det blir lite grann som om vi jämför ska vi säga anglosaxisk rättstradition jämfört med vår rättstradition. Vi har en lagbok som vi utgår ifrån. De utgår ifrån prejudicerande domar. Hur har vi dömt förut? Så ska vi döma. Så gör inte vi här på samma sätt. Alltså.
Tack och lov.
Tack och lov.
Så att, men,
men nu, jag vill på tal om, när vi ändå är inne och sörjar med F1, så det finns en skitkul YouTube-kanal som heter FP1 som är en, han gör ironiska och sarkastiska recensioner av alla F1-tävlingar, eller många motorsporttävlingar, och har ni lite ironisk humor så gå in och kika på hans kanal, det är förbannat roligt. Det är nästan så att man sitter och väntar på att tävlingen ska vara över så att man får se en av hans ganska dryga och bistra kommenteringar om hur tävlingen gick till. Det är fruktansvärt underhållande.
Mm. Helt klart. Och med den bomben, herrar, följ oss. Följ Motorsportmagasinet på Facebook, Instagram. Vi har en fin hemsida. Följ Driftpodden på Facebook, Instagram. Följ Motorsportmagasinet på YouTube, där vi har vårt videomagasin. Följer ni oss så får ni också se då och inte missa våra nyheter. Så...
Men däremot rykten om att vi skulle ha en OnlyFans-sida vill vi bestämt dementera, där vi säljer ut de här Driftpodden-avsnitten där vi sitter och sänder med bara överkropp. De ryktena ni har hört är inte sanna.
Nej, tyvärr.
Eller är de?
Tyvärr. Jo. Ja.
Jag tror inte vi skulle komma så långt.
Nej, det var de fem lyssnarna.
Men i alla fall, tack för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni kommer tillbaka till nästa avsnitt. Och med det säger vi väl bara hej då!
Hej då! Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier, eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2021.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.